Det hjälper. Nu var det ordnat. Jag tackar så mycket för välkomsthälsningen och evangelietexten idag. Denna söndag som har temat enheten i Kristus är hämtad från Lukas evangeliet. Jag väljer att läsa några verser tidigare. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Dock, den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sa han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och det som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Ni är det som har stannat kvar hos mig under mina prövningar. Den här texten idag, den berör, och den berör inte enbart positivt. För när jag tänker på nattvarden, då tänker jag verkligen på en helig stund. Många gånger så har det verkligen varit förknippat med starka gudsmöten. Och ibland har jag tänkt, det måste ha varit något alldeles särskilt att få ha varit med om den första nattvarden när Jesus bryter brödet. Men när jag läser Lukas evangeliet, då blir jag verkligen bestört av att lärjungarna börjar tvista med varandra efter att Jesus har delat brödet. Och samtidigt, hur mänskligt är inte detta? Texten rör sig från det finstämda till det taffliga. Vem ska få den bästa platsen? Vem är för mer än vem? Jesus, han bryter det här direkt och säger: störst är den som tjänar. Paulus skriver i det som vi hörde tidigare i Filipperbrevet: om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Det finns ju tre nyckelord här: tröst, kärlek och gemenskap. Tröst, kärlek och gemenskap. Och min fundering är: varför står tröst först? Är det av en händelse? Eller är det så att vårt behov av tröst är så stort? Vårt behov av tröst, skriver Stig Dagerman, det är omättligt. Han skriver det i en av sina noveller. Och han menar att tröst innebär att inte behöva känna sig ensam eller övergiven. Vi har alla längtan efter meningsfulla sammanhang. Vi har behov av tillhörighet och vi har behov av den här känslan att få vara behövd. Tröst genom Kristus skulle i sådana fall, i det här perspektivet, kunna handla om att Jesus Kristus möter oss i våra djupaste behov av tillhörighet och sammanhang. Du och jag, vi är inte ensamma. Vi skramlar inte runt i ett tomt universum. Vi står mitt i Guds sammanhang. Uppmuntran kan ju betyda många saker för oss. Men det kan faktiskt innebära att vi ser på nya sätt när vi får uppmuntran. För hur enkelt är det inte att stirra ner i backen? Måla livet i mörka färger. Men kärleken, Gud själv, uppmuntrar oss att höja blicken och förstå att vi är oändligt älskade av Gud själv. Och vi är till och med Guds medskapare. Kosmos skapare och upprätthållare uppmuntrar dig och mig i våra egna liv, i våra vardagliga bestyr. Men det kommer mer. Paulus talar också om gemenskap med anden. Det betyder att vi inte enbart är älskade som är så oändligt stort, utan vi får också leva i en nära och en aktiv gemenskap med Gud själv. Det här, det öppnar nya dimensioner och det skapar glädje. Det betyder att tjänande föds från ett inre liv och inte från ett yttre kommande tvång. Det är inte ett herre-tjänare-perspektiv, utan viljan att göra någonting gott för någon annan. Och det förändrar liv. Det förändrar samhällen. På djupet. Hur det här ser ut, ja, men det beror ju på vilka vi är. Vi har ju alla olika gåvor. Alla har vi olika förutsättningar. Men viljan att skapa gott, ja, det är grunden. Jesus säger ju själv: jag är mitt ibland er som er tjänare. Och det är värt att fundera kring det. Men vad är det då som hotar enheten? Ja, men vi tittar på lärjungarna. Deras reaktioner skulle ju kunna vara en effekt av den spända situation som fanns. De visste ju inte vad som skulle hända. Men de visste förmodligen att det fanns ett dödshot mot Jesus. Om inte, så var läget i Jerusalem mycket spänt. Att man då i en spänd situation börjar gräla om någonting. Ja, det är inte ovanligt. Vi alla, vi är människor, vi blir påverkade av stämningar och situationer. Och ibland gör vi saker som vi inte riktigt känner igen oss själva i. Så yttre hot, det kan påverka en gemenskap. En annan aspekt som går mycket djupare, det är avunden. Det är en sjukdom som hotar gemenskapen och kan faktiskt förgöra den. Den bryter ner vänskapsrelationer, den skapar bitterhet och den lämnar en fadd smak i munnen. Gustav Wingren, en känd Lunda-teolog, skrev i en av sina böcker att så snart vi avundas, då dödar vi. När vi ser något gott kan en känsla stiga i oss att det goda är på fel ställe. Den är hos någon annan och inte hos mig. Då händer någonting. Då kan avunden stiga upp i oss. Det kan vara missundsamhet, misstänksamhet. Ofta har det för avsikt att ta ifrån eller riva ner för någon annan. Vad är det då som motverkar avundsjukan? Och kärlek. Det är det enda giltiga svaret. Och enda möjliga svaret. Men kärlek, det är ett stort ord. Och vi kan mena mycket med det. Men kärleken gör det som avunden aldrig kan. Det kan fokusera på nästan. Och inte på en själv. Kärleken flyttar alltid det goda till en annan människa. Och kärleken är i sig själv och har i sig själv en skapande kraft. Godhet och harmoni kan födas där det inte förut fanns. Kärleken förändrar liv och det rymmer så stora djup. Och kärleken bygger alltid upp. Att ge, att tjäna, som är Jesus svar till lärjungarna, är också på det sätt som Jesus kommer till människa. Han tar det enkla exemplet om en måltid. Gästerna sitter vid bordet. Ska det vara riktigt betydelsefullt så ska man sitta på en speciell plats och man ska känna att det är lite extra just här. Men Jesus sällar sig inte till det här. Jesus själv, Gud själv, tar på sig förklädet och serverar. I Johannes evangeliet talas det till och med om att Jesus tvättar fötterna, det vill säga gör slavens göra. När man serverar så kan man göra och tänka på lite olika sätt. Jag måste göra det här. Jag är tvungen. Men jag vill inte. Jag vill faktiskt vara någon annanstans. Jag tycker det här är under min värdighet. Ska jag springa här och servera? Eller lära sig att förstå vad tjänande innebär. Att se nästan och vara lyhörd för andras behov. Att lyssna och faktiskt höra vad min medmänniska säger. Att bekräfta och ge varandra utrymme i en gemenskap som tillåter varandra att vara olika. Alla behöver inte mätas med samma måttstock. Så växer vi i en gemenskap som blir en plats där man vill vara i. En plats som är god och som är gott, och det goda skrattet får plats. Enheten i Kristus handlar inte om att man måste anstränga sig för att tycka samma sak. Det handlar heller inte om att sopa konflikter under mattan eller ha ett ständigt leende på läpparna fast man egentligen vill göra allt annat än att le. Det handlar om att det skapas ett klimat där man bryr sig om varandra och där man får lov att visa: det här är jag. Är det här ett önsketänkande? Är det en romantiserad bild av hur man skulle vilja att en gemenskap är? Jag tror verkligen på Guds andes kraft och hans vilja att vi i kyrkan ska finna en gemenskap som bär och som upprättar. Jag tror att kärleken till varandra gör underverk och gör oss hela. Jag tror att det är ett arbete som vi finns i och kommer att fortsätta finnas i. Och jag tror att vi har fått det stora förtroendet att se varandra, tjäna varandra, bry oss om varandra och vara med och vara Guds medskapare i att lyfta varandra. Det skapar enhet i Kristus. Amen. Jesus Kristus, jag tackar dig för din nåd emot oss. Jag tackar dig för att du omsluter oss. Jag tackar dig för att du finns nära oss i varje omständighet. Du vet vad vi är bekymrade över. Du vet vad vi gläds över. Tack att vi får berätta precis som det är, utan att skönmåla, men heller inte att förfula. Berätta som det är, och så vet vi att du möter oss i detta. Så ber jag dig om välsignelse över församlingen här. I ditt namn. Amen.